Ja, då åkte vi dit då, Bengt och jag, och vi skulle spela upp för Zornverket. Och vi var ganska säkra på att vi skulle få det, både han och jag, för han spelade dalalåtar. Och han tyckte att han var bra på det. Och jag spelade nyckelhavslåtar, salströmlåtar, vi gjorde ost. Och jag tyckte att jag var bra på det. Och så spelade vi upp då, och ingen av oss fick något märke. Och det är en protest, vet jag, vi satte på Simbora-märke. Det hade vi på oss på Skansen. Otroligt barnsligt alltså, men så reagerar man. Men det var också en sån där grej som gjorde att jag blev nedtagen på jorden. Då hade jag 69 spelade jag upp och spelade Värmlandslåtar och fick zonmärket i brons i Tierp. Men så tyckte jag att jag skulle spela harpa då, 70, året efter. Men då hade jag ju bara spelat harpa ett halvår. Och då minns jag att Janne Ling satt med i juryn. Men då fick jag ett diplom i alla fall för mycket lovande nyckelharpospel, minns jag det stod. Jag har kvar det, jag tyckte det var väldigt kul minne. Och när ni kom dit vet jag att vi var väldigt uppspelta, Bengt och jag. Och Wilhelm var också med. Ja. Vi var pigga på fruntimmer och sådär. Och sekreteraren som satt i juryn då kom ut där i rummet och var ganska stressad. Du vet, det är ju alltid tidsbrist. Mm. Och det är ju alltid efter det, sånt där, efter vad jag har förstått. Det vet ju du. Och kom ut och lämna lister vilka som skulle spela upp och så. Ska de där listorna ligga här, sa jag. Jag tänker att de ska det, sa den sekreteraren. Och hon var ovanligt snäsig så där. Men det var ju för att hon var stressad. Mm. Jag anade inte då att det skulle bli min fru. faktiskt. Men ganska snart fick jag klart för mig det sen. Så att jag spelade upp det och hon la märke till mig för att jag var den enda som spelade upp som var kemiskt fri från nervositet. Och det stämde också, för jag var ju så säker på att jag skulle få märke. För jag visste att jag var så duktig, va? Och hon la märke till mig för det, och jag la märke till henne för att hon var så snäsig. Och sen satt hon där och jag var ute, sen träffade jag på Skansen och det var avslutning där då. Och jag fick till mig fasa se att jag inte hade någon märke, men jag fick då att jag inte skulle få någon märke. Jag fick diplom istället då. Men Ann-Marie, jag fick då andra saker att tänka på. Så att jag ångrar ju inte den stämman. Jag ser det med fasans full blick och med fasans fulla minnen tillbaka på stämman som spelmansstämma alltså. De var otroligt misslyckade. Det var de mest misslyckade än någonsin var de med om som spelmansstämma. Men å andra sidan då så träffade jag Ann-Marie och det är det bästa som har hänt mig.
Var det ingen ur Zornjuryn eller någon annan som talade med dig och Bengt om, eller fick en förklaring varför ni inte hade fått märken och sådär?
Jag vet att Röjos Jonas pratade med Bengt, för Bengt hade lärt sig efter skivor.
Jaha.
Och Röjos Jonas frågade Bengt eller talade om för frågade honom om det var den och den skivan han lärde sig efter, och det stämde. För att den som spelade understämman på den skivan gick över och gjorde en överstämma. Det trodde han om melodin. Sådana grejer kan hända. Ja. Och det visste Jonas.
Mm.
Så han pratade med honom. Men det var ingen som pratade med mig. Men att Ann-Marie pratade med mig. Då och sa att de tyckte att jag hade ju på ett halvår då fått upp en otrolig teknik på harpan. Janne Ling vet jag var mäkta imponerad av tekniken. Men sen hade du ingenting med folkmusik att göra, va?
Nej, just.
Nej. Och jag förstod det sen också. Det var 70 detta. Sen började då Ann-Marie och jag på brevväxlar. Jag har inte med det här att göra, men det har en betydelse sen. Och vi precis ett år efter den stämman så gifte vi oss. Och under det året låg jag i lumpen i Karlstad. Vi gifte oss och så flyttade hon till Värmland. Och hon spelade ju låtar. Och jag spelade låtar. Vi hade en varsin repertoar. Och ingen ville ge sig. Och ingen ville lära sig den andres låtar. Och för att vi skulle ville ju gärna gifta oss alltså, så gjorde vi så att vi beslutade för att lägga ner vår ens repertoar och så började vi med helt nytt. Och då började vi med titta om det inte fanns folkmusik i Värmland. Ja. Och i samband med att vi flyttade hit då. Och då hade jag lite kontakter här förut och sen så tog vi kontakt med Lars Mattsson då, han som var här igår. Så började vi på att åka med honom. Träffa honom, prata om det här och så började det hela så småningom. Så kom vi för mig att just Klarälvdalen var den stilen som passade oss väldigt och vi bodde här och sen dess har vi åkt så mycket vi har haft tid till detta. Men 71 då så hände det också väldigt mycket för då skulle det var första året som vi kunde köra igång låtkursen här i Landsäter med dessa unga spelmän. Vi fick ihop 16 stycken tror jag det var till första kursen. Och så avslutade vi med den här Ransäterstämman som vi började då. Vi tog andra helgen i juni. Därför att Tierp var ju första helgen då. Vi inte ska kollidera det.
Men hur kommer den här låtkursen till? Vem tog initiativet till den?
Ja, det var jag. Och när jag gick på Ingesund näst sista året så fick jag åka till Deje i 3 veckor och vikariera för en vikarierade i skolan. För de blev utan musiklärare där. Och då märkte jag vad eleverna var helt tända på folkmusik. Det hade inte jag fattat förut. För ändå, naturligtvis. Jag hade ju inte haft elever. Och så märkte jag att jag hade 20 minuter i veckan. Det är ju en horribel situation. Och fick avbryta när det började på att tända och sådär. Ja, så kom nästa. Så började jag. Så att jag tänkte vi måste göra någonting. Vi måste köra igång med sommarkurser här. Den får hålla på en hel vecka och bara spela folkmusik med dessa ungdomar. Men det var väldigt trögt. Först tänkte jag vi skulle ha det på Dömre stiftgård och det gick inte. Sen skulle vi ha det bort i Malmskog. Men sen åkte Bengt jag hem till Sven Hellqvist och han var väldigt bra mot oss. Han som är ordförande här för hembygdsföreningen. Det var hans fru som lagade frukost i morse. Och berätta om detta. Och han, wow, han förstod nog mer än vi begrepp vad det här var frågan om egentligen. Så att han hjälpte oss att skriva till fonder och vi blev ovänner med landshövdingen och biskopen med springer och vi fick massor med pengar i alla fall. Eller massor, vi fick en par 3, 4, 5, 6 tusen sådär. Så vi kunde köra igång kursen. Och vi startade då. Och jag vet att vi låg i värdshuset där med förläggningen. Pökra låg i källaren och tösa längst upp och så undervisade vi på första våningen. Vad vi slet och jobba. Och så den började vi med då 71. Det tog ett par 3 år för oss. Och vi hade kontakt med Rikskonserter. Bland annat Gunnar Norgård på MFU. Och han svarade aldrig på brev en gång. Och där jag skällt ut honom efteråt. Men vi är de godaste vänner nu alltså. Men då var det väl lite sämre. Jag tyckte de kunde svara i alla fall. För han sa att en bra grej det här skulle ställa upp på. Jag bara skicka kursplan, ekonomisk översikt och allt det. Och det gjorde jag. Och vi jobbade som fan med det där alltså. Och så fick ingen svar en gång. Om man tyckte att vi var idioter kunde vi skriva och sagt det i alla fall. Så vi visste att det inte var någonting. Försökte med landstingen, försökte med kommunerna. Kommunerna sa att vi, ja det vet ni inte, sa kommunerna. Om det är så många ungar ifrån våran kommun. Och vi vill ju inte vara med och betala till andres ungar. Nej. Vi fick 300 kronor från Kils kommun tror jag. Och sen så var det ingen mer. Jo, fick vi 100 kronor från en annan kommun också. Men det är ju samma som ingenting. Och landstinget sa då att det är inget för landstinget. Det här är någonting som kommunerna får satsa på. Kommunerna sa att det är landstinget och vi vill inte betala för andra så. Men så fick vi pengar ur Christian och Agot Storjohans minnesfond för Värmländska kulturtraditioners bevarande. Ur den fick vi bidrag 3 år i följd faktiskt. Till vår stora glädje. Det är jag hemskt glad för. Det har aldrig gått annars. Så dels började vi med kurserna 71 då i juni och så stämman. Men sen i april blev jag kallad till ett sammanträde här på Värdshuset tillsammans med Allan Schulman och Lena Fürst från TV1. Jag frågade sen Henrik vad frågan om och han sa att ja, det ordnar sig nog. Kom hit bara. Så kom jag hit. Och då säger de det att det ska bli hela midsommar, TV1s midsommar ska gå härifrån Ransäter. Och det ska bli gammaldans en timme. Direktställning på kvällen. Ja, det är bra. Vi har en fin logo här. Så han är ju... Känner hon kanske? Sven Hellqvist.
Nej.
Det går bra. Han ordnar så allting. Jaha. Finns det en logo då? Ja, fantastiskt logo. Ja. Och har ni orkester då? Ja, vi har orkester. Och så satt jag där. Ja. Och Bengt och jag. Bengt var med också. Vi fick liksom smyga ut bakvägen från sammanträdet. Och börja på att ringa till folk alltså. Och bilda en orkester. Det fanns ju ingen. Och det var i april. Va? Vi hade en och en halv månad på oss till direktsändningen. Det var fruktansvärt. Vi ringde till folk som... Vi körde igång och repetera. Två fjolor, dragspel, bas och gitarr. Och de skickade program till oss vad vi skulle spela för låtar till och med. Och allsånger. Vi skulle spela Pappersbolkan på kam. Sjömansvalser. Har ni hört va? Det är för jävligt.
Fick inte bestämma det själva repertoaren då?
Ja, jo, nej. Inte, det sa inte de. Men vi sa åt dem det.
Ja.
Vi skulle bestämma själva. Och vi gjorde om hela programmet. Hela programmet gjorde vi om. Och tog sån här musik från Värmland. Mm. Värmlands musik. Och jag sa det, ska ni göra mest från Värmland? Så jag ska för fan vara som det brukar vara här i Ransäter med de låtarna och den stylen. Vad kan ni ju vara kvar i Stockholm och göra i studion istället.
Mm.
Eller hur? Det är ju vitsen med att de åker ut va? Att fånga miljöer och sådär. Ja, ja, sa Lena, men det måste vara låtar folk känner igen sig och som jag känner igen sig. Varför det? Så jag, fan, du har jobbat för länge, du blir insnöjad, du måste lära någonting nytt. Ja, men det måste, men vi gjorde om alltihop. Och de tog det så, de tyckte det var bra. Utom en låt, det var Jag tror på sommaren av Stig Olin. Den måste du spela. Folk känner igen den, måste sjunga med och känna gemenskap. Det är rena skitsnack och så. Du pratar bara bajs alltså, rent ut sagt. Jo, folk måste ha något de känner igen. Det måste de inte alls ha det. Jo, det måste de. Vi vägrar spela Jag tror på sommaren. Nej, ni måste spela det. Nej, det gör vi inte. Och så att vi kommer överens med alltihop utom just om den här låten Jag tror på sommaren. Vi vägrar att spela den. För jag tycker att man ska göra så. Man ska inte försätta sig i sådana situationer man inte klarar av. För vi spelade den väldigt dåligt dessutom. Med den bakgrunden vi hade. Men de gav sig heller inte. Så de tog hit Nissa Hansén och hyrde ett piano. Körde hit med lastbil, stämde upp det. Och han fick komma hit och spela den låten. Det finns pengar ibland alltså. Så att med undantag av den låten alltså så gjorde vi om hela det programmet. Och alla var faktiskt nöjda sen efteråt. Och då skulle de ha i rutan och text för det var vi hette liksom. Gert Olssons Big Band. Men det var väldigt svårt att hitta på någon namn på en orkester. Så det enda vi kunde komma på det var Ransäters pojkar. Tog vi. Och vi gjorde det här bara tillfälligt. Ingen av oss hade en tanke på att fortsätta. Men sen ringde folk och ville att vi skulle spela lite mer på en hembygdsfest här uppe på Tjärnåsen. Och lite på ett annat ställe. Så skulle vi spela här nästa midsommar igen, ville de. Och så igen och fler. Och började så småningom och fortare. Sen var vi tvungna att köpa en ljudanläggning och sen köpte jag en orkesterbuss. Och sen har det varit en väldigt schysst på det. Sen har vi gjort 22 gammaldansprogram i radio. Halvtimmesprogram. Och en 3-4 tv-program efter det. Och en LP-skiva och sådär. Vilken utveckling det var från det första. Liksom. Vilken skjuts. Och nu har jag i juli köpt en ändå större buss för att klara av turnéerna. Vi har utvecklat lite grann. Bengt slutade i fjol i augusti för han tyckte nu blev det för mycket av det här. Alltså. Det har varit nästan varenda helg. Och Oskar, vår dragspelare som jag hade från början, han tyckte han började på att bli lite för gammal att vara med. Han var 71 år nu. Vi var ute sista resan i vinter här. Så då slutade han. Det var ju bra ändå han var 71 år och hängde med och spelade på nätterna. För att dragspel. Han hade varit ute i över 50 år och spelat. Fantastisk grej. Så att han slutade då. Och istället för Oscar så tog jag då in, jag visste ju att Oscar var så pass gammal, så jag har förberett då den här killen som var den enda mer än jag som inte var ute och lekte utan satt med i orkestern.
Mm.
Ja. som jag berättade om i början. Han heter Conny Axelsson. En liten, liten ljus kille. Och han och jag är uppväxta med det här. Vi har samma ideal. Och vi spelar väldigt bra tillsammans. Så där. Det är helt friktionsfritt. Så han är med i min gamla orkester nu alltså. Det är en ganska rolig utveckling tycker jag. Att han kom med så.
Vad har ni för repertoar? Har ni mycket Värmlandslåtar?
Ja. Du menar gamla orkester nu?
Ja, jag menar Anstersbyggen. Ja, kan du berätta lite om vad ni spelar?
Ja, vi spelar, för det första spelar vi ren gamlans. Och med gamlans menar vi vals, hambors, hotis, polka och mazurka. Med de varianter som finns däremellan. Snoa och springvals och sådär. Vi vägrar konsekvent att spela tango och foxtrott och sånt. Av två skäl. Det ena är att vi inte tycker att det är roligt att spela foxtrott och tango. Och vi spelar för att det är roligt. Och för det andra så tycker vi inte att vi kan göra det bra. Även om vi skulle göra det för att tillfredsställa de som vill ha det. Utan då resonerar vi så att de som inte vill ha oss därför att vi inte spelar Fox, att de slipper. Där vi hemma och ser på tv den kvällen istället. Det är man i alla fall aldrig. Men vi vill inte sälja oss så. Alltså det är inte värt det, tycker vi. Och i och med vi spelar ren gammaldans, det är faktiskt en tredje faktor, så har vi aldrig någon fylla på dansen. Aldrig. Det har inte skett ett ingripande på de här danserna. Och vi har spelat nu i 5 år. Nu till midsommar blir 5 år. 4,5. Aldrig fylla.
Vad är det för publik då? De äldre?
Det är vissa kategorier av folkdans. Det är folkdansare som är intresserade av dans. Och det är väldigt få. Det är ungefär 5%. Övriga är sådana här som ska bli ledda och kommenderade till att ha roligt mellan två klockslag en viss kväll i veckan. Sådana går aldrig ut på gammaldans. För att det är ingen som kommenderar dem. Men vissa typer av gamla. Men sen, folkdansare, men sen är det alla de här gammaldansföreningarna som växer upp som svampar och jorden. Och en del vanligt folk också.
Jo, men mycket publik är bunden till föreningar.
Också. Ja, det är det. Vi spelar mycket i föreningar, inte offentlig dansning. Men även Folkets hus och Folkets park arrangörer börjar på att ta oss nu. Och de gör ju fester tillsammans med ortens folkdanslag eller ortens gammaldansförening. Och gör tillsammans, va? Hjälper till. I vissa fall är det, jag vet, i Örebro har kulturnämnden sagt till att det ska vara viss procent av all dans som anordnas på deras klubb 700 där, som är kommunens eget hus, och så ska vara gammaldans. Det tycker jag är jättebra.
Så ni åker över hela Sverige?
Ja, vi i Malmö är längst vi har varit söderut, och längst norrut är väl Söderhamn och Gävle där uppe. Längre norrut har vi inte varit. Men jag planerar en turné i sommar. De ringde just ifrån Hälsingland och Jämtland och Umeå nu i denna veckan. Så att vi ska försöka åka upp dit också. Men det är ganska långt alltså. Ja. Och vi jobbar lite mycket med att spela i stämmer då. Fjol och dragspel. Han spelar dragspel som jag vill att en dragspelare ska spela. Alltså. Inte att bergen flyger iväg och fort och starkt och så där, vad jag tycker det är så hopplöst. Men han spelar följsamt liksom. Hans pappa var den som spelade fjol nämligen i den här orkestern. Hans pappa är alltså bror till min mormor. Då. Och han uppväxt med fjol. Han spelar fjol på dragspel brukar jag säga. Spelar alltså följsamma understämmer. Han lägger sig under så. Och med rätt takt. Han dansar själv väldigt bra. Och sådär. Och nu håller vi på med inspelningar för Gammaldans instruktion. Som just Gunnar här håller på att spela in. Vi gör det tillsammans med Henrik Sjöberg. De ska kunna ha för träningar. I långsamt tempo. Sådär. Snabbare tempo. Och så den orkestern bildade vi då 71. Så att andra helgen i juni då körde vi låtkurs på spelmansstämman här alltså. Det var hemskt jobbigt för att vi gjorde ju allting själva. Allt gjorde vi själva. Och sen var det då en helg emellan, sen var det midsommar. med här Ransarsböckerna, debuten då i TV och allt det här liksom. Samtidigt skulle bandade vi hela Värmlänningarna. Hela det spelet. Tog väl 3 dagar eller 2 dagar eller någonting sånt där. Och det var en enorm sommar alltså. Eller vår. Sen har det här utvecklats då med dels orkestern som vi pratade om förut, men dels med kursen. Så nu har vi ju 30-35 elever varje år. Och nästan alla är från Värmland. 5-6 utifrån. Så där. Vi har någon från Stockholm, Örebro, Vänersborg. Några enstaka som har ringt så där som jag har kunnat ge plats åt. Men i första hand värmlänningar.
Är det du och Bengt som är lärare där? Eller är det...
Ja, första året hade vi Per-Olof Davidsson med som elev. Men han var så bra så att han blev olämplig som elev. Så vi gjorde honom till lärare istället. Och han går på Ingesund nu. Så han är också lärare. Och så var Ann-Marie med från början. Men hon är inte med nu längre. Vi brukar använda henne på kvällarna. Då vi har dans varje kväll. Istället. Så att det är Bengt och jag och Per-Olof då som är lärare. Sen har vi gjort dem en till elev. Sören Törnqvist, en av de här 3 skonumrarna i Arvika.
Ja.
Han är också där, så vi är 4. Men jag står som kursledare, så jag har haft hand om teoriundervisningen i kursen.
Jaha.
Harmonilärarna, som man säger så.
Mm.
Nu senare åren har de andra haft det andra.
Det är hur är undervisningen upplagd? Alltså dels teori, säger du, sen...
Ja, vi har schemat går till på följande vis att vi har 4 lektioner på förmiddagen.
Mm.
Och 2 av de lektionerna har de då, vi brukar dela in dessa 30 elever i 3 spelmanslag. Med 10 i varje. 10 elever i varje spelmanslag. Varje spelmanslag... Det spelmanslag, det är lite underligt ord egentligen, men det är bättre att säga att det är en klass.
Mm.
Och sådär va. Det har mer att göra med det här. Men varje spelmanslag har då 2 timmar med gehörsspel, de 2 första. Sen har de en timme med gruppspel, och vi delar in dem i 2 och 3 i varje grupp. Och får lära sig efter noter. Och då går läraren runt då, och hjälper då till... Detta för att vi tycker att det finns i alla fall mycket upptäckt att man ska ju lära sig använda noter på rätt sätt. Så att det låter folkmusik ömmet. Så att det låter kommunal musikskola till exempel ömmet. Sen 4:e lektionen har de då harmonilära. Och harmoniläraren har vi gjort så att, eller jag rättare sagt som jag har hand om det. Jag har lärt dem... tonika, subdominant, dominant. Vi har gjort enkla analyser av låtar. Och har vi också då arrangerat, gjort understämmer som är spelbara på fiol. Och det har mynnat ut i att alla på kursen har fått gjort i slutet av kursen en egen understämma till en och samma låt.
Mm.
Och detta har jag kört med nu i 4 år och än har jag inte råkat ut för att 2 har gjort samma understämma.
Mm.
Och det är roligt tycker jag.
Mm.
Jag brukar jobba så att jag ger dem stilistiska ramar alltså. Det är många som reagerar mot det här tycker att jag styr för hårt. Men inom dessa ramar alltså så får de utveckla en personlig stil som de själva får ta ansvar för. Som passar då till, dels till den låten som jag har och dels ska det passa till dem själva, till deras ideal.
Vad är det för låt du brukar ha?
Det är en vals efter Carl-Johan Björklund. Det är bara tonika dominant hela tiden växlar mellan. Och så har jag haft en brudmarsch också. Det har varit någon subdominant med. Det är väl de 2. Jag måste nog byta låt nu till... I år så tog Per-Olof Davidsson över mycket av den undervisningen. För att jag fick ta hand om lite annat här som... Det är så att på eftermiddagen har vi gjort så att vi har haft en lektion där vi har i princip alla spelar för alla. De här smågrupperna har fått spela upp. Liksom, och vi har spelat allspelslåtar, vi har spelat gånglåtar och varit ute och marscherat med dem så de får lära sig att gå och spela.
Mm.
Som kan vara med på stämman då. Vi marscherar ju då.
Mm.
när vi spelar, går till kyrka och tillbaka och sådär.
Det arrangerar ju stämmorna i ters och sex stämmor eller kanonatet eller
nej, nej, oh nej. Får du med ters och kvart?
Ja, ja, så, ja. Ja.
Och sen visa dubbelgrepp.
Ja, ja.
Passar.
Ja, ja.
Du frågar om kursens uppläggning. Jag vill gärna fortsätta med det där. Detta är liksom detaljschemat varje dag. Sen måste jag tillägga också på kvällarna har vi haft folk som har kommit hit hälsa på som har varit. Vi har haft sen Hellqvist till exempel att prata om hembygdsvård. Uno Kalin har varit här och pratat om fjolbygge. Gudmund Edvall har pratat om dräkter, dräktforskning. Vi har Sigurd Hallgård och här berättar om salmodikon och allt det.
Mm.
Vi har haft Pelle Jakobsson har pratat om fäbodmusik. Erik Sahlström har varit här och pratat om nyckelharpan och vi har tagit hit sådana som har pratat om sådana ämnen som vi själva inte tycker att vi kan så bra.
Mm.
Ture Gudmundsson har varit här också. Ja, sådär. Och varje onsdag i den här låtkursveckan, den har alltid Värmlandsfilmansförbundet, då kommer de gubbarna. Och sen när vi har haft det mellan 6 och 8, då fikar vi klockan 8. Och sen mellan 8 och 10, då halv 9 och 10, kanske till halv 11, så har vi dans på Rogen. Varje kväll har vi dans. Då byter de spelare och dansar, de byter då.
Mm.
När de har spelat de låtar, de kan ju inte så många låtar.
Nej.
Det fungerar jättebra. Speciellt första kvällen, då brukar vi ha en som leder dans lite grann. Som lär sig och sådär. Kommer med gänget. Alla ska vara med. Och då har vi utnyttjat Ann-Marie där liksom. Och på det här dansandet. Och det är väldigt fint för dem att lära känna varandra genom det här dansandet.
Mm.
Faktiskt. Så får de röra på sig lite grann också.
Ja, sådär.
Ja, då faller väldigt väl. Då märker de också att vi kan inte spela hur som helst för att då går det inte att dansa till, va?
Det är
speciellt om de är dåliga på att dansa, då måste man spela bra.
Mm.
För att kunna dansa. Så det ställs enorma krav på dem. Eller de får krav på sig själva egentligen utan att de tänker på det. Så att det är någonting som har kommit för att stanna, tror jag, det här med dansen.
Mm.
I alla fall, när de kommer hit första året så har de aldrig spelat folkmusik tidigare, oftast. Men de är nyfikna på det. Och jag rekommenderar av sina lärare. Vi handplockar nästan från kommunal musikskola och sådär. Jag känner alla fjolärare i hela världen. Jag ringer och skickar papper och sådär. Så de vet vad det är frågan om. Och en del kommer hit och tittar vad det är för någonting under kursen. Och det är vi väldigt glada för. Så första året försöker vi att entusiasmera dem för folkmusik. Andra året från fördjupa lite mer och prata om dialekter och sådär. Och tredje året, eller möjligtvis att de får vänta det fjärde året, men i alla fall sista året de är på kursen, då brukar vi göra så att de får göra ett specialarbete. Då går de inte alls in i det här schemat med harmonilära och gruppspel. Då får de jobba ihop med en eller två kompisar om ett enda ämne under hela veckan. I somras hade vi två pojkar som hade enbart om Olof och Halla till exempel. De fick alla notuppteckningar som finns om honom. Jag tog dem med till Olle en hel dag och var där. Vi var ner till Älva och de fick vara med och mata det tama abborre han har där. Och hälsa på alla djurna där. Och han spelade och de bandade, använde det bandet sen. Och tog ut typlåtar. För att ta ut speciellt karaktäristiska låtar för hans spel. De får arrangera själva och göra ett entimmigt program om honom då, som de redovisar sista kvällen för hela låtkursen här. Och en grupp hade om Värmlands spelmansförbund och dess tillkomst. Och en grupp hade om Erik Gustafsson, vilket i och för sig kan gå in i varandra. Men Erik kom upp hit och han var jättebra. Han gick här, jag fick avbryta för han skulle äta, vet du. Och han var toppenbra alltså, han gjorde det. Och de bandade intervjuer med honom som de använde sen också. Och vi har också sån här arkivmaterial vi tar upp.
Mm.
Och då menar vi det är väldigt viktigt sista året att vi etablera en kontakt mellan de här unga spelmännen och traditionsbärarna som finns.
Mm.
För att de här pojkarna till exempel som var ifrån Sundhunde, det hade inte varit upp till Olle.
Mm.
De bor i samma bygd och är intresserade. De måste liksom vara med och koppla ihop på något vis, va?
Ja.
Nu berättar Olle att under hela mässan med helgen var det där och tälta hem hos honom på gården där. Spelade med honom. Levde med honom där.
Mm.
Och han har fullt förtroende för dem nu. Han ger dem alla låtar han har och kommer på alltså. För han vet att de spelar riktigt och så. Och Leif Olsson och de här, de fick kontakt med Bryntesson. De fick det som, de har ju fortsatt med Västvärmland efter det. Mats Edén och Ulf Jonsson till exempel, de började ju med Klaradalen och de har haft kontakt med Anders Rosén efter det och håller på med den. Så vi har folk som jobbar med lite olika kulturområden här och så. Det är så jag tycker det ska vara alltså. Då menar vi att vi har gett dem en sån grund här efter dessa 3 år. De kan göra egna, spela i stämmer, göra egna stämmer och de är entusiasmerade då helt tända så att det klarar sig resten av livet. Och sen får de utvecklas själva. Och då har de fattat vad det är frågan om. De vet också att...
Ursäkta.
Det är ju inte... De får, nu, då får de ta ansvar för vad de gör själva sen.
Mm. Brukar ni bjuda in de här gamla spelarna att de kommer hit också på underkurserna och, så att eleverna får kontakt med dem?
Nej, inte mer än vad jag nämnde förut då med anledning av det, till det här specialarbetet.
Mm.
Försöker
mm.
vi få hit så ja. Många som möjligt.
Mm.
Och till det här... kvällsföreläsningarna eller kvällssamkvämmet alltså, då försöker vi få hit så många som möjligt.
Mm.
Och de långväga spelmännen som Erik Sahlström och Per Jakobsson och så, de tar vi på lördag eftermiddag här. Och då har vi kvar dem under stämman också,
mm.
så att andra får höra på dem.
Jag tänkte närmast på liksom äldre spelmän som finns här i trakterna, att ni bjuder in sådana också eller?
Nej, det har vi inte gjort.
Mm.
Utan vi brukar låta eleverna träffa spelmännen just när de har... De måste få bli bekanta med folkmusik först. Och mogna lite tycker vi. De är ju 13-14 år när de kommer.
Mm.
Första året. Så att vi har inte haft någon spelmän som har varit här under hela kursen. Inte under hela veckan har gått med. Det har vi inte haft. Men det är med anledning av att vi tycker att de är... Jag tror inte att eleverna skulle få ut så mycket av det.
Mm.
Det är svårt med rent fjoltekniska saker mycket. Och många är hemifrån mamma första gången.
Mm.
Det är sådana saker som är så väldigt dominerande första åren de kommer alltså. Folkmusik och låtar. De kan inte spela något av notställning framför sig. Det behöver inte vara noter på det, men
mm.
de är vana. De har den här spelställningen, va? Notställning. Och det är massor med sådana saker som jag vill försvara mig med.
Mm.
Du säger det. För att, ja. Så vi är ganska noga med att etablera en kontakt med dem så att de har förtroende för oss.
Mm.
Och att vi får kontakt med föräldrarna. Va? Också. Det är väldigt viktigt. Det. Så de kommer tillbaka.
Mm. Hur ser du på de här olika idealen man kan, eller spelmansidealen, man ska säga, spelsätten som finns bland de yngre spelmännen nu, som du säkert känner till? Du har väl på radio, du lyssnar på skivor och så vidare, om alla de här unga spelmännen som finns runt om i landet nu. Vad har du för inställning till deras sätt att spela?
Ja, det är väldigt svårt att dra alla över en kam.
Och det är klart, jag menar inte att jag inte kunde ta ut några
som tycker... Det finns ju den generationsklyftan.
Mm.
Att de unga vill låta gamla.
Ja. Det har jag märkt här i Värmland alltså. Att en del äldre spelmän tycker att det låter illa om de är yngre.
Mm.
För att de spelmännen har ett senare...
Mm.
Ideal, va?
Mycket mer gammalt.
Ja, som det har försökt att... Det har försökt utvecklas ifrån det där.
Ja.
Bordunspel gäller det väldigt ofta. Liksom.
Mm.
Det gäller det faktiskt. Och sen vissa saker i takten. Eftersom de här spelmännen, vi strävar efter det också. Att få dem att kunna spela till dans. Vi vill ju att det ska fungera också som det har gjort tidigare. Inte bara som någon omstrukturerad scenmusik.
Mm.
Och man närmar sig liksom Gunnar Hahn och Hugo Alfvén tycker jag då. Och det är ingen fel idé, det är bara att det inte är folkmusik. Va? Utan jag tycker att det är rätt det här faktiskt, det idealet som de här yngre har. Att de ska kunna spela till dans. Och det är för det vi är noga med, att de ska kunna dansa själva också. Musik är, folkmusik och folkdans, det är inte två saker utan det är en sak. För oss alltså. Och vi är ute efter det, vi vill gärna ha ett annat ord som innefattar både dans och musik.
Mm-hmm.
Men vi har inte hittat något bra ord än.
Det finns i
kultist till exempel.
I Tanzania. Heter det Ngoma.
Vad heter det?
Ngoma, både dans och musik.
Heter det Ngoma?
Ja, det var bara...
Det visste jag inte.
Där fyller de absolut inte på dans.
Ja. Och, men då, det här då, många av de här äldre spelmännen idag, det har ju utvecklats ifrån dansen automatiskt, va? Så jag förstår dem precis också, och deras spelsätt är ju mycket intressant tycker jag. Hur de har omgjort det och vad de sätter värde på i sitt spel och sådär. Men jag försöker få dem att förstå att det är lite olika där. Nu är det väldigt svårt för er yngre spelmän att veta, för att så som de spelar, de är ju döda många som det var ju så länge sedan oftast. Så att många rekonstruerar ju med utgångspunkt ifrån källmaterial som finns. Så. Och tidigt inspelade spelmän och så. Men man vet ju att när spelmän skulle spela in, då ville ju ofta spela fort och visa att de var duktiga och virtuosa. Så att det är inte så mycket att gå efter det heller egentligen. Men jag är väldigt glad för, om man ska säga i stort med någonting, så är jag väldigt glad för och tacksam att de här yngre spelmännen är så väldigt, eller försöker vara så traditionsmedvetna som de strävar efter. För att många av dem är mer medvetna än många av de här äldre spelmännen.
Mm.
Det vill jag säga.
Ja.
Däremot tycker jag ibland går det till överdrift med de här unga. Men jag brukar inte säga någonting åt dem, för att om de ger sig ut för att, om de verkligen jobbar så traditionsmedvetet som de säger att de gör, då är det en övergångsperiod i deras liv.
Mm.
Och då kommer de automatiskt in på underfull med att justera och sådär sen.
Mm. Varför tror du då att de är så enormt? Jag har funderat på själv. Varför de vill öva för att få in dansen? Men det kommer ju till ett mode också med stövlar och allt möjligt, tycker jag.
Är det inte samma problem som vi alla med musik, eller musik uppförande praxis problem? Det är väl motsvarande. Mm. Även bakmusik och så där, vi diskuterar väldigt mycket hur de gamla uppför gamla instrument.
Ja.
Så där. Det är parallellt till det. Men det är knyttning till det.
Mm.
Jag tror, som du säger, en annan sak där som jag funderar mycket på det här, väldigt mycket, jag har suttit mycket debatter om det här. Det har att göra med hela här gröna vågen grejen påstås det, men jag tror inte att det påverkar, jag tror inte att gröna vågen har så stor betydelse i det här som många vill ge sken av.
Mm.
Eller som många tror. Eller att gröna vågen kan, ja. Jag tror att den här amerikanska och annan utländsk underhållningsmusik som har florerat på 30, 40, 50-talen, ofta på bekostnad av folkmusikens under, att den blir nedtryckt.
Mm.
Att många tycker att den är värd, den är ju serveras väldigt glittrigt och aptitligt. Och den blir väldigt lättillgänglig musik.
Mm.
Genom att den spelas mycket i radio. Det är färdigtuggat liksom.
Just det.
Och attraktivt när det glitter och så vidare, va? Och det går ett tag det där, men sen märker ju folk att det fanns ingen kärna i detta. Det var ihåligt alltså. Den är urholkad.
som ser lite.
Ja, och det går ett tag det där. Och sen så genomskådar de det där.
Mm.
Och de märker att det ger inga bestående värden. Och sen... Det här har ju verkligen en riktig funktion.
Mm.
Den här folkmusiken. Det är en... Så jag tror att... Men det kan ju liksom ha hjälpt till att utlösa Gröna vågen, menar jag kanske.
Ja, ja, ja.
Så att för det så kanske det har med Gröna vågen att göra att man är intresserad av folkmusik. Va?
Mm.
Men jag vill också just betona det här med att man, folk har tröttnat på att käka skal.
Mm.
De vill ha några kärnor också. Ja. Och det fanns inga kärnor. Vi har blivit lurade alltså.
Mm.
Och glittret har blivit skitigt av fabrikssot.
Mm.
Nu vill du ha något annat och då kommer det här.
Men det tänkte jag fundera på förut också när du glömde fråga varför det poppen som kom då? Presley och Tommy Steele, du hörde aldrig på det då?
Jag hörde aldrig.
Ja, när rockvågen och popvågen, du var aldrig intresserad av det?
Nej, nej, jag tog avstånd från det hela tiden.
Gjorde du?
Ja, verkligen alltså.
Först var det därför att du spelade finare musik kanske? Eller?
Nej då, jag var inte alls intresserad av klassisk musik då. Nej. Utan... då hade jag Kalle Jullabo som ideal, hade de flesta av hans stenkakor.
Mm.
Jag tyckte jag var mycket underbarare med Kalle Jullabo än alltså, Elvis Presley.
Men dina kompisar då? Så.
Ja, de tyckte att det var lite underligt alltså. Men jag tyckte att de var helt knäppa som kunde gå på det här. Så jag tyckte inte det var någon idé att diskutera med dem.
Nej.
För de visste inte varför de lyssnade på det alltså. Det är bara att lyssna på det, för att det var alltid lite lätt tuggat, som man sa.
Ja.
Men jag vet att om vi röstade ibland som var bäst, så tyckte jag att Tommy Steele var bättre än Elvis Presley. Mm. Det kommer jag ihåg. Men jag tyckte ingen av dem var någonting att ha. Mm. Men det har liksom att göra att det spelades aldrig sån musik hemma. Jag har aldrig förekommit skvallradio eller så. Utan vi, musik, det var vi spelade mest själv. Morsan spelade gitarr och sjöng och farsan sjöng.
Mm.
Släktingar spelade. Ständigt folk, ständigt folk. Jag kommer inte ihåg en helg som vi har varit ensamma i familjen hemma. Inte en helg alltså, utan har varit folk hemma och spelat.
Och det måste ju ändra väldigt.
Och det gör att vi hann aldrig att lyssna på sån här pop.
Mm.
Det låter lite underligt kanske, men det var så.
Vad tycker du om det sätt som säger, Anders Rosén och Kalle Almlöv de spelar på?
Det är synd att... de har blivit sådana idoler bland många yngre spelmän som de har blivit. För att dels vill de inte det själva. Jag pratade med Kalle om det där. Och Anders också lite grann. För att jag tog hit Anders i vinteras på en kurs. Och de yngre har missat mycket när det gäller Anders och Kalle. Och det är just detta att de själva alltså har ju gjort en rekonstruktion. Mm. Och de vill verkligen hävda själva att de är inga storspelmän. Men de är gudar för många alltså. Jag har ett typexempel på en kille som var väldigt bra här i Värmland. En av mina elever. Och efter att ha träffat Anders så blev hans spel sämre alltså. Ja, vi har pratat med honom det här så att det ska nog... Men det har inte att göra med att Anders är dålig va? Utan de använder Anders jobb och Anders sätt att använda folkmusik. Knycker andra eller tar andra och använder på fel sätt va?
Mm.
Så Anders och Kalle är det inget fel på. Och de själva har aldrig gett sig ut för att vara storspelmän. Och de har gjort ett fantastiskt fint jobb tycker jag. Men vad som jag tycker är synd alltså att de har blivit... missförstådda och deras verk har blivit missbrukat.
Har du själv påverkats av dem någonting?
Nej.
Inte alls?
Nej. Så vitt jag vet själv. Mm. Kanske du tycker du hör mig spela?
Nej, det är bara fråga vad du själv tycker.
Nej, jag tycker inte det själv. Nej. I alla fall.
Mm.
Utan Ann-Marie och jag jobbar ifrån en kanske helt annan bakgrund också, med lite annat material, fast att det kanske är samma kulturbygd, Västerdalarna och Nordvärlden.
Mm.
Men vi arbetar på ett annat sätt och har lite andra ideal också.
Mm. Jag tittade på de spelmännen som spelade igår kväll. Det var väl dina elever, många av dem, va?
Ja, det var det.
Nästan alla hade fiolen här nere. Inte vid hakan, va, utan längre ner.
Just det.
Någonstans och ställde mot armen eller axeln eller bröstet eller så. Och de flesta spelar väl också med bordenstämma.
Ja.
Vad tror du detta kommer ifrån? Liksom, denna stil eller detta mode? Eller vad ska...
Ja, jag tror att dels det här att ha fiolen på bröstet, det har jag aldrig propagerat för.
Nej.
Det är ingen som har här på kurserna alltså. Nej. För att eftersom de inte kan motivera det här till mig, och jag är kursledare.
Mm.
Och så länge de är här på kursen, då har jag ansvar för vad de gör. Och går ifrån det att de går och fiskar och dränker sig till att de spelar fel med och så vidare, va? Man har ansvar för allting, tycker jag. Där. Som jag sa förut, när de har slutat här på kurserna, då får de själva ta ansvar för vad de gör. Men här har de inte det. Men jag tror att det är lite grann att ta ner fiolen så där. Som du säger, var det mina elever, de yngre där. Inte de här, den här mörka Grönlund.
Nej,
han är inte min elev, men de andra. Och inte alls börjar heller, men de andra är ju det.
Mm.
Det är lite, tror jag, en reaktion mot det här äldre spelmännen som har spelat på scen i fina dräkter med fiolen, spelmanslag.
Mm.
Lite propert, i vackert arrangerat, gärna med en alt fiol till eller så. Jag tror det är en liten reaktion mot det här alltså.
Sen har man sett bilder i svenska låtar och sånt.
Ja, just det.
Gamla spelmännen.
Nu vet vi att det har varit spel med hela världen som har hört fjolorna här naturligtvis och sådär. Men jag tycker, när man är ute sådär en kväll, jag skulle aldrig kunna gå fram och säga åt dem att de inte får ha så.
Nej.
Utan då tycker jag att det får de ta på sig själv. Då tycker jag att det spelar ingen roll om de har fjolen på ryggen. Utan bara det, hur det låter som är det väsentliga. Vad de har för stil, om det är... Spelar de dansmusik ska de gå och dansa efter alltså. Sen får de ha fiolen vart de vill.
Mm.
Tycker
jag. Ja, visst. Jag bara frågade därför att det var skojigt att se hur såna här saker sprider sig. Mm. Liksom, har man fått det ifrån detta att plötsligt alla sitter med fiolerna nere och att alla skulle ha modunstämma. Men det måste liksom, de har ju inte kommit på det alldeles av sig själva var och en, va? Utan det måste komma någonstans ifrån.
Ja. Nu har vi ju fått fram lite material där det står att de spelade med bordun. Och det står under skärmelodistämman, står det bara punkter under på att det är lös D-sträng eller lös G-sträng uppstämt till A. Och att det är förstämd fiol. Och genom intervjuer med spelmän och sådär. Och att man använder bordun inte bara för att få fram en starkare klang, utan för att få fram hjälpa till att betonade taktdelarna.
Mm.
Det gör man inte enbart genom att spela starkare, utan att spela två toner samtidigt då istället. Men ibland spelar de ju ofta så om rytmen är lite malande sådär. Det är väl det som menar med bordun, att det ligger hela tiden istället. Mm.
Och, alltså detta kan man ju naturligtvis få fram ur äldre källmaterial.
Ja.
Att det har förekommit förr.
Ja.
Men jag tror inte att alla dessa som spelar själva har gått tillbaka till källorna och letat fram detta var en för sig. Utan det jag menar är att det har liksom blivit...
Ja, just det. Att de tycker det låter fräsigt liksom.
Mm. Att det sprids från ena till den andra.
Ja, det gör det.
Vad tror du det har kommit ifrån här i Värmland liksom? Att så många av spelmännen här vet att de gör det likadant i Småland, de gör det likadant.
Just att
de uppförande. Jag vet inte vad du vill, va? Men hur tror du, är det för att de träffas så mycket på stämmer runt om i landet och apar efter varandra, eller?
Ja, dels, när det gäller Leif Olsson vet jag. Han går efter vad han har sett, notuppteckningar alltså. Man har fått fram det. Mm. Och genom att han har pratat mycket med spelmän i Västfärman, mycket med Bryntesson, vet du. Mm. Så att det går han efter. Och sen har han påverkat de andra två där.
Mm.
Sen när det gäller Ulf och Mats, som spelar mycket klardagslåtar, väldigt bra, så har väl jag fått fram en del av Bordeaux-spel, men inte mycket.
Mm.
Men sen har de då lyssnar väldigt mycket på Kalle och Anders.
Mm.
Speciellt Mats.
Mm.
Mm.
Så att där kommer det ifrån, tycker jag.
Ja.
Och jag tycker nog att Mats har väl, då har man tänkt på förut, han har förlorat nu på det lite grann. Men det blir nog bättre.
Mm.
Så att det är väl lite kontakter här och där med folk som tror att det har lät så, alltså det är en rekonstruktion. Och sen så motsvarar väl deras klangideal. De är ju ute och söker liksom.
Mm.
Och fortfarande är det att de vill komma ifrån det här spelmanslags stylen, alltså, tycker jag. För att spela så där med Bordeaux och så, det passar ju inte alls i spelmanslag. Anders Rosén till exempel kan ju inte vara med i Malins spelmanslag. Men det är ju typ exempel på motpoler där. Men sen har jag också sett exempel på sådana som då inte har någonting att ge med sitt spel. Det vill säga, de är i början på sin spelmanskarriär, eller vad det heter. De köper sig inte fjol med första gången, utan de köper sig skitiga byxor och de köper sig stövlar och de köper sig tafser. De köper sig en stor jävla hatt.
Mm.
Först de köper, sen går de och ser om de kanske skulle ha en fjol också. Så. Och så börjar de med att ha fjolen här nere och sen. Det finns ett väldigt bra ord som säger att han eller hon har drabbats av den nyfolkliga stilen.
Ja,
jag tycker det är ett bra ord.
Ja,
okay.
Det är ett bra ord. Men det...
Och det där får de gärna, det har jag märkt vissa tendenser hos några här på mina kurser. Bland annat det här med hatt och kläder. Mm. Och jag har låtit dem hållas alltså, för att jag litar på att de är ute och söker och ständigt utvecklas och att det då är en övergångsperiod så att de kommer ifrån det där och att det här med spelet blir det viktigaste för dem. Och det har gått så med allihop.
Mm. Det stämmer nog.
Det är samma som många är bekymrade över att när någon kommer in i rullstolsperioder och sådär. Låt dem hålla på och veva. Jag vevar i 3-4 år, själv.
Mm.
Håller jag på att veva innan jag kom ur det där. Och Kristina From, vet jag, har berättat om det där. Hon och Tore Herdelin var ju inne samtidigt i detta inferno av 16 delar. Och det är bara att låta dem spela. Alltså. Man orkar inte spela sånt i ett helt liv. Utan det är... Jag får ingen panik av sånt. Det får jag inte. Däremot brukar jag se till så att de blir påtända, så att de blir, får dem medvetna, så att jag får dem att utvecklas. Men man utvecklas ju inte genom att tala om hatten och tafser och sånt där. Utan det är ju att få dem här inne att resonera om vad är det du håller på med. Varför gör du det här? Vad vill du med det? Och så. Jag tror, så har jag gjort hittills i alla fall. Jag vet inte om jag har svarat på din fråga riktigt. Men...
Ja, det är vad tror du om när man nu tänker på fortsättningen och framåt och så. Vad tror du om att lägga in, ja, för det första att föra in folkmusik mer i skolorna, och för det andra, vad tror du om det här som har startats nu med ett slags utbildning av folkmusikpedagoger?
Ja.
Ja, det var stora och många frågor
på en gång. Det här med att ta in folkmusik i kommunal musikskola för det första.
Det finns det ju delvis redan, vet jag.
Ja, just det. Det finns den. Men hur finns den?
Mm.
Den lever i ungdomsorkestrarna, välarrangerad. Vi närmar oss Gunnar Holm med stora steg alltså. Och jag vill betona att jag har ingenting mot Gunnar Holm och hans musik. Det är bara det att då är det inte folkmusik längre. det är verkligen inte bara att propagera för att musiklärare ska ta upp folkmusik. Man får inte begära det av dem så som utbildningen är idag. Jag har själv gått igenom den här utbildningen på Ingesund. Och den folkmusik jag fick lära mig var ju på fritiden. Vi är ju helt inriktade på klassisk musik. Det är ju det jag utbildar för.
Mm.
Att utbilda konsertmästare och sådär.
Mm.
Alltså. Och de ska också, det får också, måste också vara så. Alltså. Mm. Det får inte försvinna på bekostnad då av folkmusiken. Det gäller att hitta en bra form för folkmusiken i en kommunal musikskola. Mm. Och där är jag väldigt tveksam alltså.
Mm.
Om ni bara tittar på vad det är för lokaler, anslagarna, hur de är alltså. Jag har efter 3 år har jag fått till ett spelmanslag här. Där jag själv jobbar. 3 års kämpande. Och det är ett spelmanslag. Och det är inte den bästa formen av folkmusik. Men förut har jag också haft det egentligen för att, men det hette stråkorkester. Men så skickade jag hem allt fiolisten och cellisten och fick ledigt i 3 år. Så hade jag spelmanslag i alla fall. Mm-hmm. Så de fick spela med i en annan orkester. Så att det där med kommunal musikskolan, det tål verkligen att tänka på. Då tycker man att det kan vara en bra lösning det här då, att en försöker att utnyttja spelmän som finns på orten, att de får komma till skolan och träffa folk där. Och det kan ju hända att det är bra. Men det beror väldigt på vad det är för musikledare, om han får inställning till folkmusik, om han kan upplåta 3 timmar i veckan för folkmusik. Vad det är för musiklärare. Om musikläraren säger att släpper sin elev till en skäggig spelman som inte har någon examen. Det har att göra med om eleverna kan komma. Det är på landsbygden, vet jag. Vi har ju skolskjutsar, det är väldigt mycket praktiska problem med sånt där. Och sen om då spelmannen kan flytta in i det här kommunalmusikskolans ganska som är låter, just nu jag upplever det väldigt stelbent alltså. Men detta kanske kan mjuka upp det hela lite grann. Men det får ju verkligen vara försiktig alltså.
Mm.
Och jag tror mer på att kommunala musikskolor får utbilda dem på sin fiol, att få sitt instrument, att de är tekniskt drivna. Och sen är det ju bara att hoppas på att inte musikläraren har någon direkt fientlig inställning till folkmusik. Eller andra administratörer inom musikskolorna. Då har man kommit långt tycker jag. Om det inte är negativa till folkmusik. Och kanske har ett spelmanslag och spela allspelslåtar. Då finns det i alla fall någonting. Men sen när det drar ihop sig till att spela olika dialekter och sådär. Då skulle jag nog råda dem till att gå utanför kommunala musikskolan. Till sommarkurser eventuellt då. Som vi har här till exempel. Och där de får verkligen jobba med folkmusik på heltid. Och där kan ändå träffa folk som kan det här med folkmusik, som har höll på med det många år. Då kan ni spela fiol alltså. Mm. Så är det här. Vi lär dem inte spela fiol. Det kan ni när ni kommer hit. Mm. Vi lär dem bara att spela folkmusik alltså. Och det är en form som jag tycker fungerar ganska bra alltså. Däremot den seriösa musiken tycker jag nog kan ha bättre förutsättningar i den kommunala musikskolan. Och det kan den få frodas. De har ju också sommarkurser för övrigt. Så. Och sen var det en spelmansutbildningen.
Mm.
Där har du läst från Ingesund
yttrandet? Nej, jag har faktiskt inte läst det. Jag har bara hört ungefär vad det innebär.
Jaha. Jo, det är på förslag då att Kristina Fromgös och Sandström och jag ska få delta i utvärderingen av det här, som har erfarenhet av det här vill och så vidare. Jag vet inte.
Vi får väl se sen då vad du tycker.
Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att det blir en vettig utvärdering av det här.
Mm.
Och en utvärdering kan vi inte göra förrän det här får nu ut i skolorna och se om vi kan få dem att fungera i kommunalmusikskolan. Och vad händer med eleverna? Hur spelar eleverna? Och så vidare. Va? Hur blir det? Blir det så att alla vill gå och spela för den här spelmannen nu? Och det blir slut på den seriösa musiken? Så vet jag det har blivit i många musikskolor med folkmusik. Det är ingen som vill gå med till orkestern och spela seriös musik. Det finns många exempel på det. Och det är tråkigt tycker jag. Att det ska bli så. Det blir någon konkurrensgrej och så. Då får de ju ändå värre inställning till folkmusik än vad de hade förut nästan.
Kan det bli någon personlig konflikt mellan den som spelar ren folkmusik?
Oh ja.
Får han svårt att övergå till...
Alltså för eleven menar du?
För eleven själv växlar mellan de båda musik.
Nej, inte i början. Man spelar klassisk musik så är det allmänt att spela alla spelets låtar. Det spelar ingen roll tycker jag. Men sen när de vill specialisera sig, då ska de nog ägna sig åt en sak bara.
Du har lätt att gå över från ena själv. Från ena sån till den
här. Ja, jag har varit väldigt aktiv i en stråkkvartett förut.
Ja.
Och, men jag slutade med det när jag märkte att det gick inte att dela sig så. Alltså. Ja, dels hade jag inte tid och dels så tittade jag att jag blev kluven musikaliskt. Alltså. Men jag tycker vi måste ge eleverna i kommunala musikskolan chansen att få kontakt med all sorts musik. Det är våran förbaskade skyldighet, om ni ursäktar uttrycket. Och då menar jag, då säger jag alltså att vi måste ha in folkmusik. Det tycker jag, men det räcker mycket gott kanske med att ha ett spelmanslag och spela lite allspelslåtar. Då får man kontakt med det på det viset lite grann. Då undviker man det här stora missförståndet med dialekter. Då. Sen kan de specialisera sig då på sommarkurser. Och det är, tycker jag med sommarkurser är utmärkt. Och det bör gälla all sorts musik, sommarkurser.